Psalm 49:4 till 15 eller 16. Min mun ska tala visdom, min hjärtas tanke ska vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord, tyda mitt gåtfulla tal. Där betyder det alltså liknelse eller hemlighet, till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? Här står det klart och tydligt, de laglösas ondska. De litar på sina ägodelar, vilket här kan betyda kraft och visdom, och berömmer sig och skiner av sin stora rikedom. Det betyder alltså förökad rikedom. Om något, till exempel kunskap, pengar, teknik och så vidare. Men sin broder kan ingen friköpa av dem eller ge Gud löspenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Vi vet att bara Jesu Kristi dyrbara blod förmår att göra något sånt. Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom dem, och de måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus ska bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte, och de uppkallar jordagods efter sina namn. Men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som glädjer sig åt deras ord. Som en fårajord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga ska råda över dem när morgonen gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket, de får ingen upphöjd boning. Men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Han ska ta emot mig, Sela. Psalmisten här talar om ändens tid och han vill sjunga om en hemlighet, säger han. Men egentligen innebär det här två hemligheter, för du ser att strax... Ja, den uppenbara samtidigt laglöshetens hemlighet i andra test 2 här. För du ser att de laglösa ska göra uppror mot Jesus Kristus strax innan morgonen gryr, det vill säga strax innan Jesu tillkommelse. Vad som står här är exakt vad du själv kan lyssna till vad man säger nu. Vi skall, alltså människan skall, med sin sammanlagda kunskap, pengar, militärmakt och teknik, ta människan in i det sista steget av evolutionen. Man ska ta vår tekniska utveckling, säger man, och sammanfoga den med människan och göra henne odlödlig. Och detta kallar man nu för transhumanism. Och det här måste på något sätt vara sammankopplat med vilddjurets märke i Uppenbarelseboken 13. Det vet vi eftersom du ser att det avslutar den här tidsåldern. Nu kommer man alltså att ta det sista steget, ni vet, från kunskapens träd. Där Satan sa åt dem att de skulle få kunskap och visdom och kunna bli som Gud. Men den här demoniska kunskapen som de nu har fått kommer att samla dem till ett sista uppror mot Jesus Kristus. Det står skrivet i Bibeln. Du kan läsa om det i psalm 2 till exempel. Men så uppenbara står den stora hemligheten, nämligen att ingen av dem kan med all sin sammanlagda teknik och kunskap köpa loss en människas själ från dödsriket. Och det här Guds hemlighet kommer in, det är Jesus Kristus. Och Paulus säger att mörkret förblindar människor från att se hemligheten. Och hemligheten måste alltså Gud uppenbara i våra hjärtan, annars kommer vi aldrig att kunna se dem. Så det är alltså nåd från början till slut. Och den som är blind och inte har fått nåd och inte ser den här hemligheten kommer alltid att värdera det yttre. yttre som är till ögonen alltså och inte det inre, för det ser den ju inte. Vi vet att det finns andliga rikedomar från en källa som aldrig sinar genom Guds nåd. Och korset ska hjälpa oss att plocka bort vår styrka och vår visdom som hindrar oss från att kunna ta emot mer av Guds nåd. Det är bara genom Kristi kors som vi kan föras in i ett tillstånd där vi kan ta emot mer och mer av Guds nåd, mer och mer av hans skatter och rikedomar. Det tillståndet kallar Bibeln för ödmjukhet och förkrosselse. Det innebär att vi ska bli stillade först genom Kristi kors. Sedan ska vi bli gripna av Kristi kraft eller Kristi nåd. Det finns ett tydligt mönster uppenbarat för oss i Kolosserbrevet 2:2 som är underbart. Den svenska texten får tyvärr inte fram det så tydligt som grundtexten säger, men jag läser ifrån den svenska ändå, för att sedan gå på King James då. Kolosserbrevet 2:2. För att de, församlingen då, ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, eller bortgömda, eller fördolda. Så läser jag i King James Kolosserbrevet 2:2. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all the riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of mystery of God, and of the Father, and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Det var alltså King James med min lite roliga engelska då. Men det står här alltså vad anden ska göra. Anden ska kalla och trösta och leda in oss i agapekärlek, i enhet. Vi ska titta lite sen på vad agapekärleken verkligen är. Det är ju andens frukt, va? Två. Anden ska leda oss in i det oerhörda värdet som finns i Jesus Kristus. Ännu längre in i skattkammaren med andra ord. Tre. Anden ska genom detta ge oss en full övertygelse och en full urskiljning. Det behöver vi idag. Vi behöver se vad som är sant och vad som är falskt. Och så den sista punkten, fyra. Anden ska låta oss förstå Guds hemligheter. Vad spännande. Är inte det där? En hemlighet är ju spännande att få reda på. Och då står det så här då att anden tar emot från Jesus Kristus det han äger. Och han för in det i församlingen för att bygga upp oss med. Det står i Johannes 16, 13, 15 till exempel. Är inte detta underbart? Jesus bygger upp oss med sig själv på sitt eget verk. Ja, då har ju människan inte mycket att komma med. Man kan ju bara ta emot nåd. Och Paulus beskriver sig själv vara som en arkitekt med en ritning. Han kan bara uppenbara en hörnsten eller en grund som Gud redan har lagt, säger han. Gud ger växten. Det är Gud som bygger upp. Och låt oss nu titta på vad ordet församling betyder på grekiska. Det är ordet ekklesia som används 115 gånger i Nya testamentet. Det betyder den utkallade. Vi vänder alltså världen ryggen och så går vi rakt emot skattkammaren, med andra ord. Och Jesus ger anden uppgiften att genom ordet verka följande saker mitt i församlingen. Det här är vad anden vill göra då. Han vill fånga vår uppmärksamhet och öppna våra ögon. Han vill bryta ner det som han ser behöver brytas ner. Han vill bygga upp det som han ser behöver byggas upp. Han ska föra oss från världens värderingar mot Guds värderingar. Och så läser vi Johannes 16, 13, 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ja, rakt in i hela skattkammaren. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Jaha, vi äger ju inget alltså, utan det är Jesus som gör det, va? Nu ska vi se då. Anden ska alltså förhärliga Jesus Kristus, och det betyder följande. Det innebär att anden erbjuder oss att investera i någonting som aldrig någonsin kommer att förlora sitt värde. Sann andlighet som ger växt och som bygger upp kommer alltså från församlingens huvud till oss genom anden. Paulus varnade korintierna för en falsk andlighet, lik den ormen bedrog Eva med. Och det står i andra Korintierbrevet 11 och 3. Eva tog faktiskt något som Gud ägde. Därför kan vi sammanfatta fallet med frestelsen och säga att äga andlighet eller att bara förvalta andlighet. Och fiendens attack nummer 1. Står det verkligen skrivet? Och så kommer automatiskt fiendens attack nummer 2 och 3 sen då. Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen framåt själva. Och så läser jag ifrån 1 Korintierbrevet 4:1. Kom ihåg nu om det här med förvaltarskap då. Det är viktigt. 1 Korintierbrevet 4:1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter, eller andlighet, va, ska man alltså betrakta oss, apostlarna med andra ord. Av en förvaltare krävs att han visar sig vara pålitlig. Och detta handlar ju givetvis om pålitlighet, om tro och kärlek som är agape då. Men nu hade det smygit in ormar i församlingen i Korint som sa så här. Ni kan äga andligheten och föra utvecklingen av församlingen framåt själva. Lägg märke till att attacken alltid börjar med. Står det verkligen skrivet så här, eller menar Gud verkligen så här? Jag läser ifrån 1 Korintierbrevet 4 och 6 får vi se vad som börjar hända nu i församlingen. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regel när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte fått? Det vill säga att förvalta, med andra ord. Men om du har fått det att förvalta, varför skryter du då som om du inte hade fått det att förvalta, utan precis som om du ägde andligheten, med andra ord? 1. Först kommer alltså frestelsen att gå utanför skriften. Sen kommer frestelsen att ta och äga andligheten istället för att bara vara förvaltare av den. Ser ni det? Om vi går på och sväljer fiendens attack kommer församlingen bli vidöppen för splittring. För om vi nu äger andligheten istället för att bara förvalta andligheten, så börjar vi ju se på varandra med världens ögon istället för med Guds ögon. Det här med att gradera andlighet, det är precis tvärt emot agape-kärlek. Vad spelar det för roll om det finns nådegåvor om vi använder dem för att upphöja oss själva. Första Korinthierbrevet 13:2. Nu ska ni få se att agapekärlek alltid handlar om det här med att förvalta. Därför han är så tydlig, Paulus, när han tar det här med nådegåvor och kärlek. Första Korinthierbrevet 13:2. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade agapekärlek, så vore jag alltså ingenting. För då förvaltar du ju inte längre, du tror att du äger gåvan. Och första Korinthierbrevet 13:4. Kärleken, alltså agape, är tålig, mild och kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Nej, för den vet ju att den inte äger andlighet. Den brusar inte upp och den tillräknar inte det onda. Lade du märke till vad som stod här? Agapekärleken söker inte sitt eget ägande. Agapekärleken är alltså och handlar alltså om förvaltande. Det är jätteviktigt att vi förstår det här. För det har med församlingens beskydd att göra att vi förstår det här. Ska vi ta lite då om att vi har en himmelsk kassabok då? Ja, det är ju lite kryptiskt sagt, men Paulus beskriver sitt hjärta vara upplyst. Han har fått ljus i sitt hjärta av Gud. Han beskriver att han där har en skatt av obeskrivligt stort värde som han vill sprida. Andra Korinthierbrevet 4:6-7. Och Paulus sa ju själv att han bara var en förvaltare av den och inte en ägare av den. En förvaltare har alltid någonting som han måste redovisa. Vi kan liksom kalla den för en himmels kassabok. Och den som älskar Herren, han förvaltar och äger inte. Men vet du det? Det vi har att förvalta är egentligen inget annat än Guds nåd, kort och gott. Nu säger Bibeln att församlingen kan få mer och mer på kassaboken att förvalta, för nåden kan förökas. Men kom ihåg det, det kunde ju bara ske när kärleken fanns där. Då läser jag från apostel Petrus då. Första Petrus 1 och kapitel 1 och vers 2. Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Ser du att det är ju värdet på Jesus Kristus som hela tiden förökas genom nåden. Det vill säga, församlingen kommer att få mer och mer ljus. Mer och mer på kassaboken och mer ljus. Och då, när vi förstår det här med ljus och skatt, då kan vi förstå vad Jesus menade i en liknelse som han tar. För i Lukas 8:16 så börjar han tala om ett ljus här. Och då vet vi att det här ljuset är nåd och uppenbarelsen om Jesus Kristus ifrån skriften. Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan att man ställer det på ljushållaren. Så att det som kommer in i församlingen eller huset ser ljuset och inget annat, va? Eller hur? Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Ge därför akt på vad eller hur ni hör. Ty den som har, då har jag skrivit agape där, han ska få. Men den som inte har, agape alltså, Från honom skall det tas även det han tror sig ha. Vi har ju redan tagit upp att agape handlar om förvaltarskap, eller hur? Och den som har förvaltarskap, han kommer att få mer. Men den som tar, han kommer att förlora. Jesus talar alltså om att nåden kan förökas. Och det är ljuset som uppenbaras. Det är alltså Herrens härlighet. Det är hans värde. Det är en bild på församlingens kassabok, bildligt talat. Lyssna nu. Den som har öra att höra och kunna förstå och ta emot mer rikedomar måste alltså vara en församling eller en person som äger agape, kärlek. Det är ju tydligt av det sammanhanget vi har undervisat om nu. Men den som inte har agapekärlek utan tror att han äger andligheten, från honom kommer det att tas även den andlighet han trodde sig ha. Det här kommer vi tydligt att se när vi tittar på Laodicea lite senare. Alltså den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. 1 Petrus 5:1. Kom ihåg nu, förvaltarskap eller ägarskap. Jag uppmanar er nu, ni äldste, alltså ledarna i församlingen. Jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidande. Som också har del i den härlighet eller det värde som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång, utan av fri vilja, så som Gud vill. Inte för egen vinning, utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som har kommit på lott, utan var föredömen för jorden. Alltså trogna förvaltare och inte herrar, va? Eller hur? Att vara herde för Guds jord är att vara förvaltare. Att uppträda som herrar över dem är ägandeskap. Det Gud varnar för, det som kom in i Korint. Och nu ska vi se hur allvarligt det här är. För vi ser ju det att den som släpper in det här läran om ägandeskap, han kommer att förlora sin urskiljning. Det kommer att tas även det han trodde sig ha. Nu läser jag ifrån Lukas 12:42-46. Och Herren sade, vem är den pålitlige och förståndige förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det här handlar om ändens tid, det kommer vi snart att se. Det är den tjänare som hans herre finner att göra så när han kommer. Salig är den tjänaren. Alltså han är välsignad. Jag säger er sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Lägg märke till det. Han äger och inte vi. Men om tjänaren säger i sitt hjärta, min herre kommer inte så snabbt, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, då ska den tjänarens herre komma en dag han inte väntade och i en stund han inte förstår, för han har ju förlorat sin urskiljning, och han ska hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. Ser du vad sammanhanget handlar om? Förvaltarskap och ägandeskap. De här tjänarna hade alltså överfört pengar eller ära eller tyngd ifrån Jesu plånbok så att säga till sin egen, precis som Judas hade gjort. Pålitlig förvaltning av andlighet. Gud tar hand om dig i den svåra tiden. Tro att du äger andlighet. Du förlorar det du tror dig ha. Då ska vi titta lite då här på. Nu sa Jesus till Johannes att han skulle visa sina tjänare vad som snabbt skulle ske på jorden. Nu är det så här att en dolos, som är en tjänare här, är definitivt ingen ägare utan en slav. Han äger ingenting. En son skulle alltså, han skulle få reda på vad som snabbt skulle ske på jorden. Sedan skulle han skriva till samtliga församlingar och varna dem för domen och hur Gud tänker, med andra ord, va? Eller hur? Förvaltarskap eller tagande. Så står det att alla församlingar som han beskrivit, den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Ja, det vet ju vi redan, för det har ju vi redan tagit reda på, eller hur? Vi har ju redan sagt det hur många gånger som helst. Vi vet vad han säger. Man blir förvånad över när du läser brevet till Laodicea. Vi läser automatiskt in att det handlar om pengar. Men nu förstår vi att det handlar om att äga eller förvalta andlighet. För Jesus sa ju i Lukas 8, 16-18, ni vet den där liknelsen som vi tog upp, att det handlade om nåd, att ljuset fick den rätta platsen i huset. Det handlar alltså om förvaltning, skatten, vilket som var mest värt för oss. Och om inte Jesus får den här platsen och vi förvaltar bara istället för att ta andlighet, då kommer vi att förlora även det vi har, står det där. Laodicea var en församling som tog andlighet istället för att förvalta den och beskriva hela värdet på Jesus Kristus och förhärliga honom. De var alltså väldigt lika Judas i Bibeln. Och jag läser lite från Uppenbarelseboken 3 då, 15-18. Ska vi se att det är precis så här. Jag känner dina gärningar, ja, eller ska vi kalla det för förvaltarskap. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har förökat min rikedom och jag behöver inget. Nähä du. Och du förstår inte, du vet inte eller förstår inte, att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa. Där ska du ta och lägga dit ordet byteshandel, för då får du alla liknelser att stämma. Guld som är renat i eld så att du blir rik. Vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Här ser vi hur en församling har blivit bedragen, precis som Korint. Och det är så här mörkret arbetar. Men hur många av oss förstår att mörkret uppträder som ljuset? Amen.